Och jag tror att det är här vi har fastnat lite senaste åren. Att vi är väldigt villiga att säga, MeToo var jätteviktigt, men... MeToo var jättebra, för det här hände, men... Det, här, det är precis det motreaktionen vill att vi ska göra. Att vi på något sätt ska lägga energi på att kolla vad hade vi kunnat göra annorlunda. MeToo var en nästintill liksom perfekt kraft.
Ja.
En perfekt revolution.
Ja, för visst är det så att nästan all typ av viktig förändring kommer med en backlash, eftersom den gör ont och därför också kommer skapa motstånd. Jag tror många av er som lyssnar sett den backlash som kommit efter MeToo på olika sätt, vilket också veckans gäst Irena Pochar gjorde. Därför har hon också skrivit en bok om just det här, vilket vi pratar mer om i veckans avsnitt. Vad var det som hände? Och skulle vi verkligen kunnat gjort något annorlunda? Men vi pratar såklart också mer om Irena, hennes bakgrund, karriär och hur hon som chefredaktör för Veckor och Vin tar ansvar för den makt det också kommer med att vara en stor medieplattform. Hur kan man använda den för att driva viktiga frågor och förändring? Irena och jag klickade verkligen, så det här var en timme som bara sprang förbi. Ett samtal som bara flöt så där lätt som det kan göra ibland. Och innan vi drar igång avsnittet så ska jag såklart som vanligt tacka Excitec, som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitec. Men nu, kära lyssnare, precis som vanligt, dra upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer ett avsnitt med Irena Pochar. Varmt välkommen, Irena Pochar.
Tack snälla.
Nu blev det rätt igen.
Det blev rätt.
Ja, vad bra. Ja. Ibland får mina lyssnare höra just det när jag blir så här glad över att jag uttalar människors namn rätt.
Det är inte alltid helt lätt.
Nej, men det är inte. Nej. Det. Och du stavar med Z. Det är ett sånt här konstigt Z.
Det är ett Z med en liten, som ett mini-V ovanpå. Ja. Som är ett J.
Ja, J. Och det måste jag ju hitta sen på något sätt på tangentbordet. Men det löser jag kanske.
Ja, man kan kopiera in. Du kan liksom googla på mitt namn så kommer det komma med ett sånt. Så kan du bara kopiera.
Ja.
Det brukar vara lättast.
Ja, det är bra. Men du, gästerna som kommer hit, de brukar få inleda med att presentera sig själva. Så att jag tänker att du ska få göra exakt samma sak och berätta vem du är.
Okej. Okay. Jag brukar bli så... jobbfokuserade det här, men vi börjar där.
Ja, vi börjar där.
Ja, jag heter Irena Pochar och jag är chefredaktör för Veckorevyn och driver det varumärket i ett eget bolag sedan 3-4 år tillbaka. Det är ganska länge nu. Jag är också kronikör i Expressen och föreläser lite och sådär. Fyllde 30 i januari och har en 2-åring hemma som heter Ted, eller han fyllde 2 i maj och är gift med en underbar person som heter Johan. Annars så gör jag inte så mycket förutom att jag gillar att gå ut och jag gillar att scrolla Netflix och titta på helt random saker som jag tycker låter kul.
Ja, du har berättat att ditt partytryck är att du kan dricka väldigt mycket alkohol. Jag är en sån här crazy stalker, jag vet allt om dig.
Men jag är ganska så liten och blek och kort liksom och ser lite skör. Men jag har liksom en balkanlever så jag kan dricka rätt mycket. Ja. Dricka män under bordet. Det är rätt kul.
Ja. Har du kunnat använda det till något bra?
Ja, jag har inte använt det som någon liksom utpressningsmetod.
Nej.
Eller så. Eller som en politisk metod. Men det brukar bli rätt kul i alla fall.
Ja, det brukar bli rätt kul att kunna stå på benen. Jag kan inte skryta med den egenskapen, tyvärr.
Jag har blivit sämre på att stå på benen.
Ja.
Så nu försöker jag nu försöker jag dricka mindre shots. Innan var liksom shots min go-to-dryck. Nu har jag fyllt 30 och skärpt mig.
Oh,
då blir man vuxen helt plötsligt, ja, har jag hört. Jag var så här, insåg häromdagen, jag är 32, jag bara, är jag vuxen nu? Fast det är också tråkigt att bli vuxen, tycker jag.
Men jag har känt mig vuxen ganska länge. Jag tror bara att den här levern har tagit skada också. Eller det kanske inte är levern, det kanske är jag som har tagit skada också av familjelivet, ja, liksom. Så jag måste anpassa mitt dryckesintag. Men jag kan ju fortsätta supa andra under bordet, så det är ändå bra.
Det är bra, ja. Jag vet inte om det är så bra, eller det kanske är det.
Det är kul,
ja. Ja. Men du, familjelivet, hur har det påverkat dig? Det är sådana frågor som bara kvinnor får hålla på att säga. Men jag har en grej som jag vill komma till, ja, med det här.
Men jag tycker att det är en rimlig fråga att få. Eller att kanske alla borde få den som har familj. Jag tycker att skaffa familj är ju en stor förändring. Det har varit en jättestor förändring för mig. Och för min man. Vi hade ett väldigt liksom... Vi reste mycket, gick ut och åt mycket, hade ganska fria arbeten och sådär, och hade mycket fritid och så. Och nu har vi ju inte alls det på samma sätt, så det har ju påverkat mig dels i min och min mans relation och vad är vår relation, men också vem är jag som människa när jag nu måste ta så otroligt mycket hänsyn till en annan liten person med mitt arbete och vad jag kan göra och inte kan göra. Så det har påverkat väldigt mycket. Jag tror också att min son är väldigt svår rutindriven. Jag tror att jag skulle liksom dra med honom på massa olika event så han skulle kunna sova i mitt knä och så. Så har det verkligen inte varit. Nej. Så jag var nog lite naiv i det också. Liksom. Jag är väldigt imponerad av folk som gör det med sina barn. Mm. Vi i min familj är väldigt så. Nu är klockan prick 7. Nu ska du lägga dig i det här becksvarta rummet och somna själv. Typ. Mm. Då funkar det inte riktigt att dra med honom på Rish liksom.
Hur har du hanterat det då? Alltså är det jobbigt eller har det varit lätt?
Nej, eller? Alltså det har varit lite jobbigt så identitetsmässigt tror jag. Men jag och min man hittade ganska snabbt ett sätt att turas om liksom. Mm. Så vi brukar ha några dagar i veckan på tumman hand där vi ibland... Vi har flyttat till hus och bor i Västerhaninge och det är ju en bit från stan. Mm. Så nu ibland på helger och sådär så sover vi inne i stan. Mm. I hans föräldrars lägenhet och sådär. För att försöka liksom ändå upprätthålla någon form av normal socialt liv. Inte så mycket för att man måste, men för att vi båda tycker att det är så kul.
Ja. Ja. Och någonting som ni vill göra. Liksom.
Något vi vill göra. Och jag känner också att jag blir liksom en bättre mamma och hustru av det.
Mm. Ja, varför jag ställer frågan är för att jag hade den här diskussionen väldigt nyligen på min Instagram.
Mm.
Om att bilden av att skaffa barn och familj och så här ofta romantiseras.
Mm.
Och att man liksom gör det lite för att så här, samhället säger åt oss att vi ska skaffa barn som kvinna. Jag som är 32 och singel. Alla är så här, ska inte du träffa någon och skaffa barn?
Ja.
Och då var det någon som skrev att det bästa man kan göra är att inte skaffa barn.
Ja.
Och att det är typ tabu att prata om att vissa ångrar att man gör det.
Ja, det var ju, jag läste en intressant DN-artikel om det för någon månad sen. Jag vet inte, alltså jag tänker att så här, det är ju klart att det är jättejobbigt att få barn, men det som har varit jobbigt är ju förväntningarna på allt man ska göra fast man har barn. Så jag tänker att det där går åt båda hållen nästan. Att om vi inte hade så mycket förväntningar på att fortfarande vara en rolig social person som är superflexibel, för annars är man en tråkig mamma, så skulle det också vara enklare. Så att jag tänker att men att det är liksom lite samma problem åt båda hållen. Liksom. Att man är väldigt ofri på något sätt i båda rollerna.
Mm.
För att man är kvinna då, främst kanske.
Ja, för det finns ju en helt annan förväntning på en mamma. Att man ska vara på ett visst sätt. Och man ska inte gå ut och göra hitan och ditan och
precis.
Jobba. Och man ska vara mamma ledig eller föräldraledig liksom ett år. Och
samtidigt är du jättetråkig om du... inte jobbar, eller om du inte går ut så här, hon är så tråkig, hon vill bara vara med sina barn. Så det är liksom, det är ju väldigt tajta ramar. Oavsett, alltså det är väldigt svårt att göra rätt liksom. Jag tänker att man måste våga lita på sin egen magkänsla och vad man själv mår bäst av.
För du har också pratat i den här kompisboken-podden som jag lyssnade på med dig, om din förlossning, att det liksom, den romantiseras ju också ofta.
Ja, gud.
Men för dig var det ingen dans på rosor.
Nej, men jag kan verkligen inte fatta den grejen med att romantisera förlossningar. Eller jag kan ju fatta det, för att jag uppenbarligen så har ju folk haft jättebra förlossningar och känt sig som liksom superkvinnor, bla bla bla. Jag tyckte bara, både graviditet och förlossning var jättejobbigt.
Mm.
Graviditeten var jobbig för att jag tyckte att min kropp inte var, var min. Kanske inte framförallt för att det var en annan människa i den, utan för att alla människor runt om mig, man blir allmän egendom på något sätt.
Mm.
Och det kommer ju från ett gott ställe ofta. Folk visar ju intresse och jag förstår det, för att det är ju häftigt att det växer ett liv. Mm. I din egen kropp liksom. Men jag var väldigt så, jag ville inte visa magen. Jag ville liksom inte göra de här sakerna. Och sen hade jag en jättejobbig förlossning också. Som liksom pricken över iet. Så jag var bara så här, ugh, vilket vidrigt liksom avslut på en vidrig tid.
Typ. Mm. Ja, för du tog som tabletter direkt efteråt och ville sova, eller hur?
Ja. Ja, jag frågade när vi kom till BB. Det är faktiskt ett tips jag har. Det var någon på Twitter som tipsade mig om det så här. Man kan be om sömntablett.
Mm.
För att dels så har man ju ofta varit vaken ganska länge. En förlossning kan ju pågå länge.
Mm.
Och man sover inte jättebra oftast veckorna innan en förlossning. Och har man lite sömnproblem från början så är det inte som att man är kittad för att ta hand om en hjälplös liten 3 kilos klump. Liksom.
Mm.
Så när jag kom till BB så frågade jag om jag skulle kunna få en sömntablett. Också för att jag hade inte kunnat slappna av annars. För att jag var bara så här, andas han. Så jag bara sa till min man, så här, nu får du vara vaken. Så att jag vet att någon är vaken med honom.
Mm.
Och så sover jag.
Mm.
För sen kommer jag inte kunna ta sömntabletter på samma sätt. Liksom.
Nej, eller
kan och kan. Det hade jag säkert kunnat, men jag ville inte det. Så jag passade på att få lite sömn.
Mm.
Det är ett varm rekommendation.
Ja, till alla som lyssnar, om man ska skaffa barn, do it.
Så. Ta en sömntablett på BB för att återhämta dig från förlossningen.
Mm.
Det går ju inte att återhämta sig på några timmar, men det ger ändå mycket att kunna sova.
Mm.
Som jag har förstått är det många som nästan vaknar liksom dygnet runt där i början.
Mm. Säkert är det så. Jag vet ju inte själv, jag har ju inga barn. Men jag tyckte ändå att det var intressant att höra att det är ett perspektiv man måste dela på något sätt.
Mm.
Så att det inte bara blir så här, och kärnfamiljen och föda barn och det är så mysigt och bra.
Ja.
Det är klart att man älskar sina barn och att det är superhärligt på många sätt.
Ja, men jag var inte beredd på den där oron heller som slår till direkt.
Så
här, hur ska jag kunna leva med den här oron? Och hur ska man kunna somna när man är så orolig?
Mm. För barnet menar
jag? Ja, för barnet.
För Ted.
Ja, att något ska hända. Man tänker så här, hur kan de ens andas? Alltså de är så små.
Ja.
Det är liksom så här, hur går det här till? Liksom, han vägde 2,5 kilo. Alltså så här, hur är det möjligt att han inte ska dö i sömnen?
Mm.
Och då är det viktigt för mig att jag hade min man där. Eller med haft någon annan. Mm. Jag kunde säga så här, nu får du stå och titta på honom i 6 timmar.
Mm.
Medan jag sover, för annars hade det ju inte gått.
Mm.
Sen köpte jag liksom så här, andningslarm och allt sånt där hem, bara för att så här, ja, det kan ge en falsk trygghet, men jag hade inte kunnat rent psykiskt slappna av annars, så för mig behövdes alla de där trygghetsåtgärderna för att jag skulle bara kunna däcka liksom.
Mm.
Samtidigt som jag vet att många andra mammor plågas väldigt mycket de där första månaderna, och som deras respektive inte vaknar till exempel av bebisgråt och så.
Mm. Mm.
Vilket jag har hört är ganska vanligt.
Ja, att männen sover
sig igenom det där.
Ja.
Och jag var väldigt noga med att så här, det är din tur. Alltså,
ja.
Även om, men min man vaknade ganska enkelt, men jag var ändå så här, nej, för att jag blir en vidrig person om jag inte sover.
Mm. Ja, det är också sånt man måste tänka på.
Faktiskt. Alla mår bättre av att jag sover.
Ja, för att hålla relationer vid liv och sådana saker. Kunna behålla jobbet och så
exakt,
vidare.
Ja. Exakt. Mm. Så det är inte bara själviskt. Det är också med omtanke
till andra. Ja, det är bra. Men du, tillbaka till dig då, förutom ditt familjeliv. För du har ju blivit årets journalist. Var det 2020 du blev
precis. Det var precis under corona.
Ja, men du hade ett väldigt bra år 2020.
Ja, jag hade mina kompisar har skämtat om att så här, jag ingick en deal med djävulen liksom.
Ja.
Det sög för alla andra, men för mig var det ett toppenår.
Ja.
Jag fick barn, det gick väldigt bra, så professionellt. Jag fick fina liksom priser och så.
Mm.
Kunde inte fira något dock, för att allt var ju, det fanns ju inga galor eller någonting.
Nej.
Men det var glatt hemma i soffan.
Mm. Och då får jag som mig, jag släppte en bok 2020 i slutet där precis. Så att men jag hade århundradets efterfest för boken. Mellan restriktionerna. Så du får göra det också.
Jag ska göra det, och jag fick ju sen också, jag fyllde ju som jag sa 30 i januari, men vaknade ju på min 30-årsdag med corona.
Ja. Kul.
Och är frisk till dagen innan. Ja. Så att jag har många saker att fira i efterhand nu.
30 måste man ju fira.
Ja, jag var väldigt så. Jag var 28 när pandemin började. Så jag bara, gud vad skönt. Jag har ju ja. 2 år på mig. Och sen ja. Bara, aha.
Nej.
Nej.
Det blev inte så.
Det hade kanske inte många som hade trott det då. Men nej. Så blev det inte.
Nej, det blir en efterfest.
Så jag ska ha ett festligt 2022 helt enkelt.
Ja. Mm. Men du, journalist i grunden.
Ja.
Du har skrivit på Expressen, på Aftonbladet. Eller hur?
Jag har ju varit liksom anställd på Expressen och sen har jag varit frilansare för Expressen ganska länge. Aftonbladet har jag skrivit någon enstaka här och där. Så fast kolumnist har jag bara varit i Expressen.
Mm.
Och lite resumé och så.
Mm. Expressen har ju inte världens bästa rykte.
Nej, jag slutade ju också på Expressen. Jag jobbade där 2015.
Mm.
Och jobbade som reporter och slutade efter mindre än ett år för att jag inte trivdes där. Men nu jobbar jag ju inte där som anställd, vilket i sig tror jag är en stor skillnad. Att man har ju mycket mer frihet. Jag sitter ju inte på redaktionen och så.
Mm.
Så jag har svårt att uttala mig om hur det är nu. Men jag har haft en diskussion med Expressen genom åren, många gånger.
Vad var det som gjorde att du inte trivdes där? Liksom, vad...
Jag tyckte inte om den hierarkin som var, och jag tror att den är ganska vanlig i mediebranschen, men kanske framförallt i kvällstidningsbranschen.
Mm.
Det var väldigt toppstyrt och det var vassa armbågar premierades väldigt mycket.
Mm.
Och jag har aldrig känt mig så inspirerad av det. Alltså jag har inte känt mig... Det har aldrig triggat mig på ett positivt sätt.
Nej.
Och då kände jag att det snarare blev så att jag krympte än växte.
Mm.
Så därför så valde jag att sluta där. Men det var ju en otrolig skola att gå liksom. Och jag lärde ju mig väldigt mycket. Hade jag inte jobbat på Nyhets 24 Expressen så hade jag ju aldrig varit där jag är idag liksom.
Mm.
Men den arbetsmiljön passade inte mig. Kanske framförallt inte när jag var liksom, 23 år gammal.
Så. Hur visar sig de vassa armbågarna?
Det är svårt att, jag ska fundera, det är svårt att säga liksom tydliga exempel.
Ja, det kan vara svårt.
Ja, det var mer som att det var ett sätt som man talade på med ganska liksom högt tonläge.
Mm.
Att det kändes ganska så tävlingsinriktat hela tiden. Det var liksom en känsla och att jag hela tiden kände mig ganska så bevakad, alltså med ganska lite utrymme. Men om man var en av de här som pushade mycket, då fick man mer frihet liksom, eller mer ansvar. Så det var nog mer, hierarkin märktes ju på att allt som skulle göras skulle upp och godkännas och sen tillbaka ner liksom. Så där var det ju lite tydligare.
Det blev också en stoppkloss för kreativitet och sånt.
Ja, för mig var det ju så. Att jag kände att det jag hade och det som jag var duktig på var liksom snabba puckar. Och när jag inte hade möjligheten att göra det där så kände jag att liksom... Men att jag släcktes lite. Och då var jag så här, men då blev jag inte heller en bra anställd. Så jag gjorde ju inte ett så bra jobb som jag hade kunnat göra.
Nej.
Ibland gjorde jag inte ett bra jobb alls.
Nej.
Och då blir det som en ond cirkel liksom. Där jag är missnöjd och mina chefer är missnöjda. Och vi bara hittar inte rätt.
Nej.
Och nu när jag har jobbat med Expressen de senaste åren så... Har vi hittat helt rätt? Och då har det för mig varit en helt annan situation.
Det är ändå ganska modigt som, för du sa det till dem va? När du slutade där, har jag för mig att jag hört. Att göra det som 23-åring liksom. Och dessutom göra den analysen, förstår du? Jag menar, det känns som att det är ganska både modigt och tidigt. Eller du vet, i livet på något sätt.
Ja, jag pratade med min närmsta chef om det väldigt öppet. Och det var svårt. Jag kommer ihåg att jag liksom... Grät och så. Dels för att jag har lätt för att gråta när jag blir arg.
Mm.
Och för att jag också kände mig liksom missförstådd på många sätt där. Så det var ju väldigt personligt för mig att ta upp det här. Men jag visste ju också att jag inte riktigt hade något att förlora. För att många som jag hade stor respekt för och som jag såg som mina vänner och som var mina vänner jobbade ju kvar. Mm. Och då tänkte jag att jag kunde passa på. Kanske också, för jag tänkte att så här, men jag vill jobba med sånt här framåt.
Mm.
Och vem är jag då om jag inte tar upp det här? Sen förstår jag att alla inte gör det. Och jag hade ju redan skaffat ett nytt jobb, vilket också såklart gör det lättare att göra sånt. Men jag hade en väldigt öppen dialog när jag slutade på Nyheter 24. också om varför jag slutade där.
Mm.
Och jag tänker att på något sätt så, jag tror att det kanske har liksom liten ideologisk grund i att jag vill att en arbetstagare och en arbetsgivare ska vara ganska liksom jämställda. Att det är de som köper mina tjänster, och om jag inte har fått förutsättningar att göra mina tjänster ordentligt så behöver jag också berätta det.
Mm.
Eller jag tycker att det är ett rimligt krav att ställa på en anställd.
Mm. Det är en jättebra inställning, tänker jag. Det var ett väldigt bra tips.
Ja, men och för mig har det i alla fall varit så att jag har sett mer positiva effekter av det.
Mm.
Än tvärtom. Det var inte så att det har stängt dörrar. Sen kan det ju vara jätteolika på olika arbetsplatser, såklart. Mm. Och har man blivit illa behandlad och har man blivit trakasserad, eller det är klart att det är en annan situation.
Mm.
Men jag tror att man kan tjäna mycket på att analysera vad det faktiskt är som har hänt.
Mm.
Och att se att så här, jag kanske inte fick förutsättningar att göra mitt jobb. Men om det de har sett är ett dåligt jobb, så måste jag ju också liksom tänka kring det och analysera varför det blev så. Det är inte alltid helt svartvitt. Bara för att man har haft så här en chef man inte är nöjd med. Eller någonting annat.
Nej, men kontexten är ju avgörande för att vi ska komma till vår rätt.
Ja.
Och då behöver vi också identifiera vilken kontext behöver jag befinna mig för att det ska bli rätt.
Exakt. Och ibland så kan det faktiskt vara så att arbetsplatsen är fel. De kanske har en annan typ av krav, tempo, ton. Och det är fine. Men det betyder inte att man inte kan påpeka varför man själv inte passade där. Och det betyder inte att de inte är villiga att förändra sig i det långa loppet.
Nej, såklart.
Vilket jag ändå upplever att så här, det finns ett före och efter 2017 för Expressen och andra mediebolag. Eller för många företag, men det är ju det jag vet. Där det liksom i samband med MeToo ändå väcktes en väckarklocka. Och att det har skett viss förändring efter det. Så det är ju inte heller omöjligt.
Nej.
Det är bara att det kanske inte går att jobba där just då.
Förändring tar ju tid.
Det gör det.
Det är inget som går på en handvändning liksom, utan det behöver man jobba successivt.
Speciellt på stora arbetsplatser som är väldigt, väldigt tröga.
Mm.
Och det är inte alltid att de är gamla. Nya arbetsplatser är också ofta väldigt tröga och hierarkiska.
Mm.
Och det kommer ofta med att folk också är, cheferna är väldigt engagerade i arbetet.
Mm.
Men det kan ibland liksom straffa sig. Och då tycker jag att det är toppen med anställda som orkar prata.
Mm.
Om sådana här saker när man slutar.
Mm.
Att ha så riktiga exit-samtal liksom, och inte bara säga tack och hej och dra.
Nej, men sen också några månader efteråt.
Ja.
Tänker jag.
Mycket händer under de månaderna.
Jo, för då hinner man ju analysera vad var det som hände liksom egentligen.
Precis, för det är ju inte alltid en tydlig konflikt.
Nej.
Och jag tror att man har mycket att tjäna på för sin framtida karriär också. Mm. Att sätta ord på det där redan tidigt i karriären.
Mm.
Vad man behöver och vad man kan få och inte få.
Mm.
Och vad som är dealbreakers.
Mm. 100%.
Ja.
Du får dricka kaffe.
Ja.
Kaffepaus. Nej, men vad var det med journalistyrket som liksom lockade dig från början? Vad var det som var...
Det var egentligen att det gick in i mitt intresse för kultur, tror jag. Jag tänkte först att jag skulle bli musikjournalist.
Mm.
Så när jag var 12 typ.
Mm.
Och sen ville jag skriva om mode och skönhet och sådär, livsstils... grejer. Och jobba på magasin, och jag hade väldigt så glossig tanke om journalistik. Samtidigt som jag hela tiden drogs mot samhällsjournalistiken.
Mm.
Alltså att jag var så, jag vill liksom gå på galor, men jag vill också skriva krönikor typ.
Mm.
Så det fanns där någonstans, men det var inte som att jag tänkte att jag måste bli journalist.
Mm.
Så jag började ju plugga reklam och PR och tänkte jag skulle jobba med som copywriters och skriva på något sätt. Men jag ville liksom ändå... Jag är ju från Växjö, eller uppvuxen i Växjö. Jag är från Bosnien. Men jag ville ha det här liksom ganska härliga innerstads Stockholmslivet.
Mm.
Och där kändes det som att liksom reklam var ett bra sätt att kombinera skrivande och det livet.
Mm.
Men sen sakta men säkert var det som att det gled över i någonting annat. Och jag insåg att jag tyckte att det roligaste var ju samhällsjournalistiken.
Mm.
Och att det också gick att kombinera med det lite liksom glammigare, men också ha ett väldigt vanligt liv vid sidan. För det är svårt att få det allra glammigaste. Alltså livet är ju inte liksom Sandra Beijer och Sofia Wood. Alltså så är det.
Nej.
Ju. För de allra, allra, allra flesta.
Nej.
Även om man framförallt tror jag man är från utanför Stockholm.
Mm.
Eller utanför, utanför liksom storstäderna är den bilden man lätt kan få.
Ja, att livet är superglamoröst och sådär. Men då känns det ju ändå som att du har hittat en bra kombination för att hamna på Veckorevyn. Liksom.
Ja, men precis. Och det var ju lite min idé när jag började jobba på Veckorevyn, att så här, går de här två sakerna att kombinera?
Mm.
Och det gick ju. Så det är väldigt roligt.
För du var 25 när du fick bli chefredaktör där, var och liksom ta över den digitala utvecklingen. Precis. Finns ens Veckorevyn i pappersformat?
Nej.
Längre.
Det var faktiskt så att årsskiftet där 2018-2019 så bestämde sig Bonnier för att lägga ner Veckorevyn.
Mm.
Och då var jag digital chefredaktör och vi hade en print chefredaktör också. Och då hade bilagan redan gått ner till, jag tror, ett nummer i kvartalet på print. Samtidigt såg vi att det växte en del på det digitala, men det var fortfarande inte så lönsamt att Bonnier skulle plöja in arbetstid i det. Så då frågade jag vdn om jag kunde få ta över och driva det varumärket själv istället. Så det var egentligen så det kom sig.
Ja.
Så det har jag gjort sen 2019 då. Så Bonnier äger fortfarande liksom namnet och varumärket Veckorevyn. Men jag har ett avtal med dem om att jag är den enda som får bedriva själva verksamheten.
Alltså det är som ditt företag, eller vad man ska säga.
Ja, så jag startade liksom ett aktiebolag då i januari 2019.
Ja.
Och sen dess så har jag då drivit Veckorevyn.
Coolt.
Ja, det är så roligt.
Det låter som drömmen. Du kan fan ställa mig, håller på att säga. Men, men det låter ju väldigt roligt.
Det är jätteroligt. Jag har ju aldrig, det som är tråkigt är ju liksom alltid administrativa och sådär. För att gå från att tillhöra ett så enormt mediehus som Bonnier är till att behöva, du vet, hitta lokaler, betala räkningar, göra bokslut, deklarera, hålla koll på sajten, hålla koll på tekniken, hålla koll på så här mailklienter. Alltså allt det där hamnade ju på mitt bord och jag hade min underbara gamla chef som heter Carl Grape med mig som har hjälpt mig med alla de där grejerna. De tekniska grejerna liksom. Ja. Och hjälpte mig att flytta sajten till en ny plattform och så. Men jag har aldrig drömt om att bli entreprenör. Eller jag är väldigt dålig på det här med att liksom skala upp och så.
Mm.
Jag är väldigt så. Så länge vi går runt och gör saker som utmanar branschen och som är roliga, så är jag rätt nöjd liksom.
Mm,
Så det är klart det är kul att tjäna pengar. Och nu är vi ju ändå två på Veckorevyn, så det har ju hänt en del. Vi är dubbelt så många än för 3 år sedan.
Ja, du har varit ensam hela tiden eller?
Nej, jag var ensam de första 2 åren.
Och nu är ni två, men sen har ni anslutna journalister antar jag som typ...
Nej.
Skriver du allting själv också?
Nej, min kollega... Jag har haft, dels har vi haft 1 eller 2 praktikanter varje termin. Och sen faktiskt... jag var ensam i 1,5 år egentligen. För sen hade jag praktikanter och en av de praktikanterna hette Frida Olheden. Och när jag skulle föda barn så bad jag henne att komma in som liksom var fast frilansare.
Mm.
Och hon är kvar sedan dess.
Okay.
Så det är i princip, nu när jag har jobbat med så mycket andra och skrivit bok och så är det i princip hon som har gjort allt till sajten och skrivit allt. Oj. Tillsammans med en praktikant.
Ja, det är ju jättehäftigt.
Ja.
För det känns ju som att det ska ligga ett jättestort maskineri bakom det där.
Många tror att vi är väldigt många också för att vi är ganska aktiva i sociala medier och gör ändå liksom en del granskningar och så. När vi gör stora granskningar så har vi jobbat med My Wingren till exempel som är frilansjournalist. Men det man ser på sajten är ju bara Frida oftast då och en journaliststudent.
Coolt.
Mm.
Ja, men du brinner ju för feminism och den typen av frågor.
Mm.
Och du säger att du liksom vill jobba med samhällsgranskande liksom journalistik. Hur går det ihop med liksom Veckorevyn som varumärke som ju har en tidigare klang av att, det här får du säkert prata jättemycket om.
Ja.
Men att liksom, du vet, gå ner i vikt eller skönhets, liksom, ja, du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår exakt vad du menar.
Hur använder du det? För medierna har ju sån himla makt att liksom påverka kvinnor överlag. Liksom, hur vi ser på oss själva, vilka val vi gör i livet.
Så Veckorevyn började ju genomgå en väldigt stor förändring egentligen långt innan jag kom dit.
Mm.
Emma Hamberg som kom i början på 00-talet, hon kom ju och sa jag kan bli chefredaktör om ni tar bort Fröken Sverige. Fröken Sverige var ju Veckorevyns tävling. Och då gjorde Bonnier det. Mm. Och sen så blev det en liten... Ja, sen blev det lite sämre igen. Och sen från ungefär 2010 och framåt så har man ändå aktivt jobbat med så här. Vi tar in större modeller. Sen är ju det så här större. Men då jobbade man med modellagenturer. Mm. Och det som de anser större blev ändå liksom de modellerna. Så man tog bort killpanelerna. Man slutade skriva om bantning. Så man gjorde ganska... Man slutade skriva liksom uteslutande väldigt så heterosexuellt. Man slutade skriva liksom specifikt om killars njutning och så.
Mm.
Så när jag kom in på Veckorevyn 2015 så var det redan en stor förändring som hade skett.
Mm.
Och vår målgrupp och de som läser Veckorevyn och följer Veckorevyn är ju väl införstådda med det.
Mm.
Det som har varit svårast för mig är alla som inte läser Veckorevyn. Som har förutfattade meningar och idéer om Veckorevyn som bygger på vad Veckorevyn
har varit.
Mm. Och det tog framförallt i början, men tar fortfarande väldigt mycket tid.
Mm.
Men det har ju också fått med sig bra saker.
Mm.
Det gör ju att det vi gör alltid har något form av så här shock value.
Mm.
Alltså om vi gör en stor granskning, vi gjorde vår första stora 2019 där vi granskade sexuella övergrepp på HVB-hem till exempel. Mm. Då var det ju så här, oh my god, Veckorevyn gör det.
Mm.
Och då när Veckorevyn nämns i liksom Rapport, och Rapport gör liksom egna inslag på vår journalistik.
Mm.
Då är det ju dels kul för mig som journalist att få det genomslaget. Men det är ju också kul och roligt att göra journalistik som tvingar Rapport att credda Veckorevyn. Liksom.
Mm. Mm.
Det finns ju en sån överraskningsmoment i det som fortfarande finns kvar och som jag är ganska glad över. Liksom.
Mm.
Som jag tycker öppnar vissa dörrar. Och det är väldigt kul.
För det tar ju lång tid att vända ett varumärke, tänker jag.
Ja, det gör ju det. Och speciellt ett varumärke som ju har varit så liksom bespottat och förknippat med. Inte bara liksom av liksom feminister, utan av alla.
Mm.
Att så här, ni skriver så dumma grejer, ni gör så dumma grejer. Vem bryr sig om tjejer? Så att det är ju inte bara så att det är svart. Det har varit en dålig feministisk tidning, utan att det bara har varit en dålig ploy grej liksom.
Ja.
Och det är därför det är väldigt kul när vi får genomslag i de här traditionella kanalerna.
Mm.
För då märker man att folk är så här, sa du Veckorevyn?
Mm.
Det är ju det är kul att liksom äga folk på det sättet.
Ja, jag fattar det. Ja. Och jag tänker att det här ger ju dig också tillgång till en väldigt mycket makt.
Ja.
Att sitta på ett sånt medium. Nu vet inte jag hur många läsare ni har, men jag tänker att det är en hel del.
Vi har ändå ungefär 100 000 unika besökare i veckan bara på sajten.
Ja.
Och då räknar inte jag räckvidd och så sociala medier. Så att det är ganska många.
Ja.
I en målgrupp som är generellt ganska svår att nå.
Mm.
Som mediehus.
Mm.
Så det är klart att det har jättemycket makt och mycket möjlighet till samarbeten med andra tidningar och sådär.
Mm. Men hur tänker du att du ska använda den makten på bästa sätt?
Men jag tänker att vi gör det redan ganska mycket. Vi har ju de här enskilda granskningarna som vi gör. Nu senast har vi gjort en granskande podcast om förlossningsvården. Mm. Där vi har tittat på de faktiska liksom siffrorna bakom alla de här larmen som ju kommer regelbundet om en förlossningsvård i kris.
Mm.
Vi har också granskat våld mot unga kvinnor. Vi har granskat HVB-hemmen. Vi har granskat varför fler unga kvinnor vänder sig till alternativ medicin. Hänger det ihop med förtroendet för vården? Ja, det gör det. Så vi försöker hela tiden få fram kvinnors frågor på agendan och försöker få upp det till politikerna. Men vi jobbar också till exempel med, om man tänker sökordsoptimering som många mediehus jobbar med, eller många journalister jobbar med. Så ser vi till exempel att okej, vår målgrupp söker mycket på Barbie-drogen. Och då kanske de söker för att det är en drog som gör en, alltså man får lättare att bli brun. Och gå ner i vikt. Och då gör vi liksom en varningsartikel där vi försöker slås in på topp 3-placeringen på Google, till exempel.
Mm.
Eller så skriver vi en artikel om varför BMI är ett trubbigt verktyg.
Mm.
Och försöker slå in den så att det är det första man ser.
Mm.
Så vi jobbar ju liksom, vi väver in ett vad vi då anser vara ett ansvarsfullt perspektiv i det som vår målgrupp redan är engagerad i och söker på.
Mm.
Så vi jobbar med det aktivt hela tiden. Ja.
Och hur tänker du som person som har tillgång till makt? Och det här är också en fråga från min sponsor Excitec, för att just det här med kvinnor och makt kan ju bli ganska stigmatiserat. Och man målar ju upp kvinnor som med makt och som säger att de vill ha makt.
Mm.
som så här, maktgalna knäppisar som skiter i familjen och kliver över lik på ett annat sätt än vad du gör med män.
Mm.
Hur tänker du att vi kan prata om det på bättre sätt? Det är en svår fråga.
Det är en svår fråga också för att jag... För jag tycker om att ha makt. Men jag är inte en kvinna med makt på det där klassiska sättet att jag har många följare på Instagram.
Nej.
Och det är inte det klassiska sättet. Men jag tänker att när vi tänker kvinnor med makt så tänker vi efter de som har stora plattformar med sitt eget namn. Jag har ju en stor plattform med Veckorevyn och Expressen.
Mm.
Och jag tycker att det är jätteskönt att ha de varumärkena framför mig.
Ja.
När jag utövar min makt.
Mm.
Så jag är högst medveten om makten jag har.
Mm.
Men jag är väldigt glad att jag inte har den liksom, i antal följare i mitt eget namn. För med det kommer en väldigt stor yta för kritik och ifrågasättande kring min person och kring mitt privatliv. Och jag är ganska försiktig med mitt privatliv.
Mm.
Även om jag skriver personliga texter och så är jag inte liksom där och uppdaterar varje dag och lägger upp mycket om min vardag.
Mm.
Och sådär. Så för mig har det varit ett sätt att använda makten genom att inte koppla in mitt privata i det.
Mm.
För jag tycker att ett problem med kvinnor, kanske vi kommer från ämnet, eller din egentliga fråga, men det är för jag tycker att det är så intressant idag att när kvinnor har makt så förväntas det också att de ska dela med sig av sitt privata.
Mm.
Och liksom korporera in makten i sina privatliv.
Mm.
Och jag skulle hellre se att man också har möjligheten att skilja på de där två. För om det för mig krävdes att jag skulle vara, ja men i princip en influencer i mina egna kanaler, då skulle jag aldrig göra det här.
Nej.
För då skulle inte jag tycka att det var värt det. Och att det också måste få vara okej. Okay. Att inte... liksom, att man inte måste göra content av sitt eget liv.
Nej.
Hela tiden. Att jag bestämmer om jag vill skriva om min förlossning.
Mm.
Att det inte var någonting jag gjorde så per automatik direkt efter jag hade fött, utan det gjorde jag först när de här första larmen om förlossningskrisen kom. Och att det också är okej. Och det var inte svar på din fråga. Men jag...
Nej, men det, alltså, det, så här är det i Fannys förebilder. Det blir liksom...
Ja.
Det är en intressant tanke. Jag tänker att du också har ett syfte när du delar någonting privat.
Ja, precis. Och då är det ju mer att så här... Jag delar den här bilden för att typ... Jag har tänt brasan och gjort en drink och det är mysigt.
Ja.
Inte så mycket så här, nu springer jag mellan möten. Det, så kan jag också lägga upp ibland. Mm. Liksom, så där. Gud vilken intensiv dag eller så. Men jag har alltid mina vänner i åtanke.
Mm.
Liksom, när jag lägger upp saker. Sen använder jag Twitter väldigt så, som ett så professionellt verktyg. Men där är jag väldigt sällan privat. Där har jag liksom... Många fler följer än på Instagram, men för mig är det ett arbetsverktyg. Liksom.
Ja. Twitter har jag aldrig varit inne på.
Nej, för mig är det är en jättebra plattform för mig. Ja. Dels så får jag bra spridning på liksom, journalistiskt innehåll, men jag upplever också att jag får bra liksom, utbyte och lär mig saker och får uppslag och tips till liksom, krönikor och granskningar och sådär.
Mm.
Men jag tänker att så här, det bästa sättet att förändra bilden av hur kvinnor med makt är att kvinnor med olika typer av makt får ges utrymme. Alltså inte bara influencers eller så toppchefer på liksom Swedbank och jättestora, jätteallvarliga liksom bolag där det krävs att man jobbar dygnet runt. Det finns många kvinnor med makt som tar av sig och inte pratar om sitt jobb och ligger hemma och scrollar på helgerna.
Mm.
Och att man måste inte vara liksom Isabella Löwengrip för att bygga företag för att ha inflytande. Det finns väldigt många olika sätt att få det på.
Det där pratade vi om innan vi startade igång här. Att man liksom, det finns en romantiserad bild, eller romantiserad, men en sån här bild som gör mig stressad. Att entreprenörer så här, jobbar hela tiden. Och du vet, det är så här, nej, jag är egenföretagare nu och jag jobbar ju mindre än innan. Men, och det är ju ganska, det är väl därför man blir, förstår du vad jag menar?
Ja, och den bilden har jag... haft väldigt tydligt som en målbild redan när jag bestämde mig då för att starta ett eget företag. Att jag var så här, mitt mål är att tjäna så mycket som möjligt samtidigt som jag kan jobba så lite som möjligt. Och inte då genom att skala upp ett techbolag och sen låta massa andra människor jobba medan jag chillar. Eller göra en exit och sälja mina aktier.
Mm.
Utan snarare liksom att så här, jag driva ett företag i vilket jag brinner för verksamheten. Men också se att jag personligen är en bättre människa om jag inte jobbar för mycket. Och jag drivs heller inte av den här bygga bolag-idén. Det är inte det som inspirerar mig. Men det betyder inte att man inte kan driva företag. Och jag önskar att jag hade vetat det tidigare. Mm. Jag pratade med en kompis i helgen och hon driver också eget företag och har jobbat ganska mycket nu. Och hon är så här, det är så svårt att tacka nej i början för att man tänker att man bara ska jobba. För man får inte ha det chill. Men det är ju det, när man är egen så får man ju det. Mm. Så länge man kan betala sina räkningar. Och det är ju det som är så nice liksom.
Ja, det är superviktigt. Och det känns som du och jag har mycket lika beröringspunkter känns det som där också. För det handlar ju också om att jobba med det man brinner för. Ja. Och att då på något sätt är någonstans där det känns som att det är värdefullt. Så blir det inte ett jobb heller. Eller förstår du vad jag menar?
Men precis, det blir ju liksom mer sömlöst. Mm. Och då är det ännu viktigare att inte jobba för mycket. För i så fall har man liksom ingen koll på vad som är privatliv och vad som är det professionella livet.
Nej.
Men jobbar man med något man brinner för så tycker jag att nästan det är lättare att jobba mindre. För att allting blir på något sätt en del av ens liv och får en att må bättre liksom.
Mm. Ja, det är superviktigt. Ja. Du ser, nu har vi pratat jättelänge här. om allt utom din bok höll jag på att säga. Men nej, vi får ta ett glas vin om dag och prata mer.
Absolut.
På att säga. Det är superintressant. Och det är väldigt lätt att prata med dig.
Ja, vad bra.
Skönt. Men det känns som att du är en sån här social präkt. Det sa du ju innan också.
Vad sa du?
Att du är en social präkt. Du är ganska lätt att prata med.
Och det övat mig.
Ja.
Men jag tänkte väldigt länge på mig själv som ganska innesluten och så. Men jag har märkt mer och mer att jag är intresserad av andra människor och att man ofta kan få ett utbyte med de flesta om man bara är villig att sätta sig ner och prata lite.
Mm. Ja, men det är det vi gör här, sitter ner och pratar. Jag har svårt för mingel och sånt där, det tycker jag är jättejobbigt. Precis. Men det här är ju lätt på något sätt.
Ja, exakt. Mycket lättare än mingel.
Du är ju journalist och då måste man vara bra på att ställa frågor och vara nyfiken, tänker jag. Och jag är ju hobbyjournalist genom det här, även om inte jag har någon utbildning.
Ja, det är väldigt lätt liksom att sitta på middagar och intervjua folk. Det är faktiskt toppen.
Ja. De få gånger jag har gått på dejt så är jag ganska bra på det. De känner sig väldigt sedda.
Ja. Men tjejer är ju ofta lite bättre på det också.
Ja. Oftast faktiskt, oftast. Tyvärr. Men jag dejtar absolut ingenting. Men det, nu handlar det inte om mig, utan nu ska vi prata om dig. För vi ska prata om din bok, som ju är superintressant och som handlar om backlashen på MeToo. Och nu tänker jag på, var ska vi börja så här? För hur var MeToo för dig? Alltså, vad hände i dig?
Det som hände i mig, jag tror inte att det är unikt på något sätt egentligen, det som hände i mig. I alla fall inte baserat på när jag har gjort liksom research kring vad som hände i andra. Men det som hände var väl en känsla av extrem lättnad och gemenskap samtidigt som jag var väldigt liksom uppriven och trött och sorgsen också. För det var ju stärkande att se att det här hände, men det var också extremt utmattande, skulle jag nog säga, att inte kunna vända sig om eller gå in på sin telefon utan att se vittnesmål kring övergrepp. Det tär ju på en. Och där upplever jag att ganska många delar den bilden med mig.
Du grottade ner dig ganska mycket i det där, va?
Mm.
Och liksom nördade in, eller liksom du blev väldigt upptagen av MeToo, eller hur?
Ja, dels då när det hände, men också om en, kanske senaste året har jag gått tillbaka och tittat liksom, vad var det som hände? För att jag upplever att det har skrivits en historia om MeToo senaste åren som är så här, tidningarna tappade huvudet, det blev någon form av hysteri, kvinnor tappade huvudet, det blev en häxjakt, sociala medier förstörde allt.
Mm.
Det här blev någonting som hade kunnat bli bra men som blev dåligt.
Mm.
Och då ville jag titta på om det verkligen var så, och det var det ju inte. Nej. Alltså, kritiken mot MeToo kommer i oktober 2017, det vill säga samma månad som Alyssa Milano skriver MeToo. Så redan där så börjar vi prata om häxjakt och sådär.
Mm.
Och sen eskalerar det under våren. Mm. Och sen dess så har den här liksom bilden cementeras och det har fortsatt pratas så här om MeToo. Och det har gjort inte bara att det har blivit liksom en backlash mot MeToo, utan att vi också har liksom tryckt bak rörelsen på många sätt. Alltså att det har blivit så inne att kritisera MeToo, att det har blivit liksom kosher att kalla kvinnor för lögnare och hysterikor igen. Jag trodde liksom att vi hade kommit förbi det där för länge sedan. Och nu när jag jobbat med den här boken så är det väldigt tydligt att det är snarare så att det har fått en uppsving igen.
På vilket sätt då? Alltså, hur ser man det?
Oh, man ser det på olika sätt. Ett exempel är hur medierna har hanterat den här frågan de senaste åren.
Mm.
De stora tidningarna begick publicistiska misstag under hösten 2017 och våren 2018. Det här har de också blivit fällda för. Det är ett 20-tal publiceringar som är över gränsen. Och många av de besluten håller jag och många andra med om.
Vad är det när man har publicerat liksom historier? Och så Benny Fredriksson är väl ett exempel?
Precis, Benny Fredriksson är ett exempel. Och där är det också så intressant. Jag har ju fått exemplifiera MeToo, eller MeToo-journalistiken så tydligt. Men det handlade ju inte ens om MeToo egentligen. Alltså den frågan handlade ju om arbetsmiljö. Men den fick liksom gå under den flaggen. För att redaktionerna var väldigt måna om att göra liksom MeToo-relaterad journalistik då.
Mm.
Men det är klart att det finns sådana exempel. Men jag upplever att medierna blev då väldigt kritiserade och blir fortfarande. Och för att på något sätt kompensera för det här så var det som att det blev en slagsida åt andra hållet.
Mm.
Och vi började plötsligt se de här männen tala ut.
Typ Soran.
Soran, Göran Lambertz, Fredrik Virtanen.
Mm.
Och jag som journalist tycker att det är intressant att höra vad de har att säga. Det som hände 2017, det uppstod ju många intressanta fenomen kring liksom mellanmänskliga interaktioner och hur ett liv kan förändras över en natt och sådär. Men det som hände var ju att man plockade bort kvinnornas perspektiv helt ur det här.
Mm.
Man ser också hur kvinnliga debattörer börjar skriva krönikor öppet. Vi ser exempel hos Åsa Linderborg och Andersson till exempel om kvinnor som lögnerskor och bedragerskor, för att använda liksom Lamberts egna ord. Om hur stereotyper får fäste igen, om kvinnor som anmäler för våldtäkt för att de är olyckligt kära eller för att en sexuell relation inte har utvecklats till någonting mer. Mm. Man ser hur de här liksom stereotyperna kommer tillbaka. Man ser hur förtalsdomarna används som ett sätt att, eller domarna i sig är ju inte ett sätt att tysta, men de blir ju en symbol.
Precis.
För tystandet av kvinnor som är liksom ett historiskt fenomen som alltid har funnits.
Mm.
Och där du kan inte bli dömd för förtal för att du berättar för en grupp kompisar om någonting du har varit med om och vem som har utsatt dig för det. Men de kvinnor jag har pratat med upplever sig ändå liksom mer tillbakadragna och tystade av det här. Jurister säger, prata inte med tidningar, prata inte med författare, trots att du kan inte bli dömd för förtal för att du pratat med en journalist som har producerat det i en tidning. Det är liksom olika lagstiftningar och det är komplext. Men för säkerhets skull så säkrar vi upp med att inte prata om det här och inte skriva om det här.
Mm.
Och det i sig bidrar till en liksom tillbakagång till någonting där vi var innan 2017.
Varför har vi ett sånt behov av att tysta kvinnor? Alltså varför är det så?
Därför att det är det enklaste sättet att hålla kvinnor i schack.
Mm.
Alltså att inte, när kvinnor får en röst och en global röst och en stark röst som kvinnor fick 2017, så utmanar det ju rådande samhällsordningar och är inne och naggar på den makt som män som kollektiv i många hänseenden besitter.
Mm.
Och det finns ingenting som skrämmer män mer än att förlora makt.
Mm.
Och enklaste sättet att trycka tillbaka det där är ju att utmåla de kvinnorna som galna.
Mm.
Som har tagit ton. Att få kvinnor att inte våga ta ton genom att skrämma dem.
Mm.
Eller att prata om kvinnor som att de har mycket mer makt än de har.
Vi lever ju ett av världens mest jämställda länder.
Precis, det vet ju alla. Ja. Och när jag har tittat också under de senaste åren så ser man många exempel på hur det har blivit ett konsensus kring att enskilda kvinnor har makt att rasera enskilda mäns liv över en natt.
Mm.
Och riktigt så ser det ju inte ut. De här förtalsdomarna, de här liksom uthängningarna och så, handlar ju ofta om kvinnor som inte är kända och män som inte är kända.
Mm.
Där inte mycket sker. Medan det män utsätter kvinnor för kan ju verkligen rasera liv över en natt.
Mm.
Så det finns liksom lite olika så här strategier som patriarkatet och alla vi som är en del av patriarkatet använder för att på olika sätt trycka tillbaka.
Mm. Och då kommer den här retoriken. Nu vågar man ju knappt krama en kvinna längre, för då blir man anmäld eller uthängd i medierna. Det är ju så orimligt på något sätt.
Och det där är ju, så har det ju, för jag har ju i den här boken undersökt egentligen de här mekanismerna i ett historiskt perspektiv så tittat så här, hur bemöttes suffragetterna, hur bemöttes kvinnorörelsen under 60-70-talet i Sverige och i USA. Och det är ju återkommande hela tiden. Mm. Alltså suffragetterna säger de också så här, är ni inte nöjda nu?
Mm.
Om man säger när våldtäkt så här, kriminaliseras i äktenskapet så här, ska man inte ens få ligga med sin fru längre? Man så här, driver om samtycke 1976 liksom, så dröjer det ändå 40 år innan vi får en sån lagstiftning. Och det är så här, i antikens Grekland så sa man så här, snart har kvinnor tagit all makt.
Mm.
Så att det här är också så här har det alltid låtit. Det här är ingenting konstigt. Och vi som var en del av MeToo och vi som kvinnorörelse får liksom inte låta oss förledas av att det ligger någonting i det här. För det gör det inte, utan det är bara kvinnor som driver feminismen framåt. Och feministisk förändring har alltid setts som obehagliga och förkrävande.
Otfulla.
Ja.
På något sätt.
Ja.
Och jag tänker så här, MeToo har ju gjort mycket ändå, så att det har gjort det mer okej att prata om de här sakerna. Jag tänker, jag undrar om den skulle kunna ha en podd eller skriva en sån bok som du gör innan MeToo, jag vet inte.
Ja, alltså boken bygger ju så mycket på själva motreaktionen, så kanske inte. Men jag tror att det skulle vara svårare att få kvinnor att prata om de här frågorna sinsemellan, i alla fall. Och kanske då offentligt också, innan MeToo. För att MeToo ändå gav oss ett språk och en trygghet att prata om de här sakerna.
Mm.
Och det har ju varit jätteavgörande för bearbetning och läkande process för många, många kvinnor.
Mm.
Och det ska man inte glömma när man pratar om vad MeToo var. Liksom. Mm. För det var jätteviktigt på det sättet.
På vissa sätt var det ju en revolution. Alltså,
Gud, ja.
Som gjorde att man bara... Jag började tänka på sakerna. Alltså på något sätt så ökade det såklart medvetenheten. Ja. Sen får man ju motreaktioner som du säger. Men vad hade vi kunnat göra annorlunda? För att det, vad tror du? För att det skulle inte bli den här motreaktionen?
Ingenting.
Nej.
Och jag tror att det är här vi har fastnat lite senaste åren.
Mm.
Att vi är väldigt villiga att säga, MeToo var jätteviktigt, men... Punkt, punkt, punkt.
Mm.
MeToo var jättebra för det här hände, men... Och det är ju det här, det är precis det motreaktionen vill att vi ska göra.
Mm.
Att vi på något sätt ska lägga energi på att kolla vad hade vi kunnat göra annorlunda. MeToo var en nästintill liksom perfekt kraft.
Ja.
En perfekt revolution.
Mm.
Den inkluderade många samhällsgrupper. Den var global. I Sverige framförallt så hade vi alla de här uppropen. Där det handlade om strukturer. Där i princip alla yrkeskategorier fick höras. Där prostituerade fick höras. Hemlösa fick höras. Jurister fick höras. Vi hade liksom allt. Och ändå så har vi ägnat så många år åt att tänka, vad hade vi kunnat göra annorlunda? Hade inte vi fått motreaktionen, då hade vi behövt tänka, vad hade vi kunnat göra annorlunda?
För då hade det varit fel.
Då hade vi inte gjort tillräckligt. Och det där är ju ett jättefiffigt sätt. Att få feministiska rörelsen att tappa styrkraft. Och det var exakt det liksom 80-talets motreaktion också kämpade med. Att få dåtidens feminister att ifrågasätta sig själva och sina egna motiv. Och det är väl det jag vill visa med den här boken. Att nu kan vi släppa det här och gå vidare. I den mån misstag begicks så var det enskilda, ofta manliga ansvariga utgivare som begick de misstagen.
Det var precis det här svaret jag ville ha. Jag blev nästan lite så här... Det var inte en ledande fråga, men jag visste ju svaret på något sätt.
Om du har läst boken så vet du ju.
Jag blev alldeles... Du vet, inte tårar, men nästan rörd. För att jag tycker att det är så viktigt att understryka. Nej, det var inget fel. Nej. Och det är en del av motståndet att vi liksom säger att medierna var dumma i huvudet. Eller du vet, hela den här grejen. Och tjejer och hemderskor och allt vad det var. Ja, alltså om inte fler kvinnor ville hämnas så hade det varit konstigt, tycker jag. Eller liksom, jag vet inte, det är klart att man... Jag vet inte om det var Nina Rung som sa det när hon var här. Att det är konstigt att fler kvinnor liksom inte är jävligt förbannade.
Ja, precis. Eller hur? Precis. Och då, och 2017 var ju... I princip alla kvinnor och väldigt många män förbannade. Men det är för läskigt. Och då dras man lätt med i den där tillbakagången i att problematisera och ha en nykter syn och analysera och så. Och det gör ju bara att vi ligger 5 år efter igen.
Ja, och det är så kul för man får ju så mycket motreaktioner. Nu måste vi snart sluta spela in för vi har spelat in så länge. Men nu tror jag att mina lyssnare har hört det här exemplet igen. Eller de får höra det igen. Men för jag jobbar ju på Instagram ganska mycket med att vända på perspektiven. Alltså så här, och sätta det i, alltså vända manligt kvinnligt. Och då la jag ut en video där jag ställer frågan så här, men en man i thai tröja, så här, vad vill han egentligen? Alltså vad försöker han säga mig? Vad är det för signaler han sänder? Jag förstår inte. För den frågan får ju kvinnor väldigt ofta. Och jag har aldrig fått så mycket arga meddelanden från män. Inte det, inte, alltså det är också kopplat till MeToo, tänker jag. Och någon form av motreaktion på hela den grejen. Att de reagerar så starkt.
Ja, för det finns ju en... Det finns ju också en sån effekt av... De feministiska framgångarna som ändå funnits även liksom innan MeToo, men från 2013 ungefär så har vi ju haft en ganska öppen debatt om jämställdhet och feminism och så i Sverige. Och det leder ju också in oss då till att tro att vi är mer jämställda än vi är. Och att män då försöker pracka på den feministiska rörelsen att vi på något sätt har väldigt stort ansvar för hur män har det, utan att de behöver engagera sig själva. Och det är ju kanske inte riktigt där vi ska lägga vår kraft. Vi har en del kvar att göra för kvinnors politiska och ekonomiska intressen först.
100%. Och det, nu blir det här lite längre avsnitt än vad det brukar, men det får bli det, för att jag har en till fråga till dig som jag tänker på. Och det är feminismen. Jag pratade med några unga män. Jag var föreläst på ett IT-företag liksom, och pratade om det här. Och då sa de att men jag vill ju skapa jämställdhet och liksom jag är uppväxt med mamma, syster. Alltså jag håller ju med dig, men jag vill inte kalla mig feminist. Därför att feminismen och feminist har fått en negativ klang på något sätt i många ögon. Jag tittade på Jimmy Åkesson idag med, när han var med i partitempen med Margot. Och att han säger bu liksom till feminismen för att det blir så vänster och sådär. Och det är ju problematiskt, tänker jag, för feminismen är ju ett politiskt verktyg, tänker jag. Alltså i min värld är det det.
Så jag tänker att de flesta som säger sådär, att det är bullshit. För det spelar ingen roll. Om vi hade kallat det som feminismen vill uppnå för humanism, så hade Jimmy Åkesson ändå inte kallat sig humanist. Och många av de här personerna som säger så här, det är ju en enkel utväg för dem. Men om de höll med om de feministiska idéerna och ville liksom omkullkasta den världsordning som gör att världen ser ut så här, så hade de inte behövt prata om det här på det här sättet och gå in i detalj på det här sättet. Så där tycker jag också att vi inte behöver lägga för mycket fokus på det. Utan om man vill ha en diskussion med någon och prata om de här frågan och tänka att den är mottaglig, då kanske man inte behöver prata om ordet feminism. Man kanske kan sätta sig och säga så här: men jag tänker att feminism är det här. Vad tänker du att kampen för jämställdhet är? Vad består den av? Om man håller med varandra där så kan man prata om det. Håller man inte med varandra där så spelar det ingen roll liksom, vad man kallar sig.
Tack. Jag vill ha det. Jag bara så. Men du, då tänker jag att vi ska avrunda här nu. Om du inte känner att vi har missat något. Nej. Som du vill lyfta. Vi har pratat om din bok och det blev ju ett fantastiskt samtal där, tyckte jag. Super, den här timmen har flugit förbi.
Ja, verkligen. Nej, jag vet inte. Jag kommer typ inte ens ihåg vad vi har pratat om.
Man gör sällan det.
Men det, jag tror att vi fick med det viktigaste.
Ja, vad bra. Men då säger vi tack för att du har varit här.
Tack snälla för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden, men också att ge den det betyg du tycker att den förtjänar. För det hjälper verkligen mig i arbetet med att sprida den här podden och det innehållet som jag har. Så gör gärna det. Men vi hörs på onsdag precis som vanligt, och tills dess så önskar jag er en riktigt fin vecka.